Viaplay F1 podcast tillbaka. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Ny vecka och ny racevecka dessutom. Vi ska ju självklart i den här podden reagera på Steiermarks Grand Prix. Det första av två race på Red Bull Ring den här säsongen också. Instoppat ett extra race. Jag vet att det var många som frågade under helgen varför, men det är ju med anledning av pandemin och andra strukna race som Red Bull Ring kan vara värd för två race. Vi tittar lite grann på just detta då och varför det såg ut som det gjorde och hur det här uppdateringskriget kanske slutar eller har slutat redan för vissa utav teamen. Vi pratade påstopp eftersom det kom ett nytt tekniskt direktiv från FIA angående hur snabba de här stoppen ska vara eller får vara snarare. En ny rysk bana, Rysslands Grand Prix, flyttar ifrån Sochi till Sankt Petersburg för säsongen 2023. Vi berättar om en ny person som vi upplever har verkligen förändrat Formel 1-sporten. Vi delar ut tummar upp och ner och allra sist ska ni få träffa Ayla Ågren som kör W Series. Erik, vad säger du om det?
Jo, men det är kul faktiskt. Hon är ju vår svenska representant i W Series faktiskt. För hennes pappa är från Sverige.
Just det. En av två nordbor som kör i serien då. Vi har Emma Kimmelainen också, bekant från STCC bland annat. Eller vad det nu hette på den tiden, TTA kanske. Hon har väl kört båda tror jag faktiskt. Hur som helst, Emma Kimmelainen och Ayla Ågren då. Ayla som faktiskt kör en norsk licens då. Eftersom hon har norsk mamma, var det så?
Mm. Så är det. Pappa. Norsk mamma, svensk pappa. Och då så sa jag att du har ju din bättre hälft i din pappa. Och då sa hon att det håller inte min mamma med om. Och det tycker jag, men då, hennes mamma är ju fel.
Ja, du menar så. Ja. Dessutom så bor Ayla i USA. Hon har rätt spännande bakgrund faktiskt, kan jag tycka. Hon kan få berätta om det själv så småningom. Eller det kommer hon inte att göra, för det pratade vi om efter. Vi pratade om W Series. Jo, hon jobbar alltså som spotter på Indy 500 senast. För Simona De Silvestro i det här tjejteamet. Som var med och körde den här gången då. Och hon är ju väldigt inne i det här IndyCar-köret och tycker det skulle vara toppen att få möjlighet att köra där. Och det är väl därför hon är med i den här W-series då, för att det kanske kan öka hennes möjligheter att ta nästa kliv. Mer om det i slutet av den här podden. Alltså, först och främst ska vi reagera på Steiermarks Grand Prix, Erik. Ja, vad säger de där racet egentligen?
Jag skulle säga att det är det första racet under säsongen 2021 som kanske inte når upp till 5 på den 10-gradiga skalan i Eriks betygenhet här borta.
Oj, inte ens godkänt alltså?
Godkänt är 5 och det här var 4,9 skulle jag säga.
Okej, okay. Strax under. Ja, nej men det får man väl, man får hålla med om det. Vi som följer sporten så pass nära kan ju faktiskt se de nyanserna, att det här var ett race där Mercedes faktiskt inte hade en chans på Red Bull, faktiskt. Eller hur? Så måste man se på det, där Max Verstappen kontrollerade racet från start och den farten som Mercedes kunde erbjuda ifrån Lewis Hamilton och Valtteri Bottas delvis, ja, den räckte helt enkelt inte till vad de än försökte.
Mm. För Red Bull tycker jag då vann på ett liknande vis som Mercedes vunnit de senaste åren. Man tror att, alltså de senaste åren, så kanske man har tänkt att så här, men Red Bull är nog med den här helgen, eller Ferrari kanske är med den här helgen, eller den här säsongen till och med, det verkar så. Men sen så visar det sig att de faktiskt inte är det. Och det var liksom lite de känslorna som man gick in i söndagen tycker jag. Att det var så här, jo men kanske så har de någonting, men det var ganska tydligt om man tog hela helgen sammantaget så att säga, så var inte Mercedes där.
Och man kan ju tycka att Lewis Hamilton pratar ner deras möjligheter och är väldigt bäsande så att säga för Mercedes chanser då. Men i slutändan så har han ju rätt bra koll och det visar sig då att han hade rätt den här gången åtminstone. Och ja, det finns helt enkelt inte mer. Och det här tycker jag är lite intressant, för det har kastat om saker och ting. Allt det som vi kanske ibland klagade på Red Bull för de åren innan de är med i matchen på riktigt som i år, så var det liksom så här, ja, men hur tänkte de där med taktiken och varför gör de så där? Och det har ju hela tiden byggt på att de måste ju hitta på något, för de ser ju redan innan racet börjar de kommer ha väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna göra någonting åt Mercedes. Så därför så måste de hitta på lite alternativa lösningar som då naturligtvis allt som oftast inte funkar men kan fungera någon enstaka gång. Mercedes håller på att hamna i det läget själva. Vi har ju hörde ju Anthony Davidson berätta för Björn Virdein på plats i Österrike då om allt de hade gjort i Frankrike. Där de alltså inte gick på sina simuleringar utan lyssnade på förarna istället. Det slutade med en enda ringdans där de började på ett ställe och slutade på samma ställe för att ha tagit en massa vägar runt omkring. Det pratas om wacky way of setting up the car den här helgen i Österrike. Jag såg att Mark Hughes menade att de hade kört med en barn door till bakvinge, en jättebakvinge för att skydda bakdäcken som de är oroliga över annars. Vilket gjorde då att de är för långsamma rakt fram. Och vi hörde ju i sändningen då att Peter Bonington säger då att ja, vi tappar 2,5 tiondel på raksträckorna mot Red Bull som genererar
sin downforce. Det har de ju tjatat om sen Baku, liksom.
Exakt.
Att de tappar
exakt,
på rakerna.
Ja, och det hänger nog ihop med det som också Mark Hughes skrev om då efter Frankrikes GP, att den där bilen som Red Bull har nu med den motoreffekt de har gör att de kan köra en downforce-nivå generellt för bilen så att säga som är lite högre, för de har en motor som kan dra den genom luften ändå, men för att inte tappa för mycket och att bilen är så hög i bak som den är så kan de trimma av bakvingen en aning och då får de några extra kilometerna i timmen rakt fram, vilket gör att Mercedes hela tiden tappar på raksträckorna och är ju faktiskt inte heller bättre i kurvorna så som deras bil fungerar i år, och det här tror jag är ett fundamentalt problem som Mercedes har, så därför så tror jag inte jag att det spelar någon större roll att Toto Wolff nu säger att ja, men nu lägger vi ner 2021 och siktar på 2022, för att de kan inte uppdatera sig i kapp Red Bull längre, utan de har till i år gjort en bil som faktiskt inte räcker till, och det får de bara konstatera. Sen så kommer de inte att sluta komma med nya prylar, eller vad tror du?
Nej, men det är lite intressant ändå. Det skrevs ju om det och eller berättades om det under helgen, att det kom liksom busslaster med delar från Milton Keynes. Då medans då Toto Wolff, som du sa då, indikerade att de redan lämnat årets bil, alltså sett till utvecklingen, att de nu mer fokuserar bara på 2022, vilket inte Christian Horner tror på såklart då. Men och då tänker jag att det är ändå på sin plats då att liksom nyansera den bilden lite grann av vad det här betyder att avsluta utvecklingen på årets bil. För det är ju inget svartvitt beslut. De kommer ju komma nya delar på Mercedesen, men de kanske har omdisponerat resurserna snarare då. För att jag menar, det jag menar, att säg en framvinge där mycket resurser läggs på att uppdatera och utveckla. De kommer ju behöva flera framvingar än vad de har på plats i Österrike idag, så att säga. Vilket gör att de kommer behöva tillverka nya framvingar, vilket gör att de kommer nog inte bara rycka upp en gammal ritning som de råkar hitta på en framvinge och sen så bygga den, utan det är snarare så att det är klart att det finns en viss utveckling, men de kanske inte lägger de här jättestora konceptuella förändringarna på utvecklingen längre, men det är inte så att de har bara, nej men nu släpper vi årets bil till 100%, tror jag.
Nej,
i alla fall.
Nej men så fungerar det inte, och så fungerar det inte i något team egentligen. Ja, möjligen nere i Haas-trakterna att de bara av rent ekonomiska skäl då väljer att jobba på det viset. Men det är precis som du säger, va? Men sen är det ju så att Mercedes blir ju begränsade i hur mycket vindtunnel de får använda på den här bilen kontra nästa års bil och hela den biten. Va? Så att, och det ligger ju mycket i det här budgettaket också som komplicerar saker och ting. Och när vi pratar om alla de här lastbilarna med nya grejer då, för Red Bull hade en framvinge, de hade ett golv, de hade en diffuser, de hade säkert något mer. Och det här är stora grejer som de tog med sig till Österrike. Och det här tror jag var deras sista riktiga push faktiskt den här säsongen. Sen kommer den, precis som du är inne på att Mercedes gör, den kommer att få små tweakningar hela tiden ända till vi kommer till Abu Dhabi typ, va. Men det här var nog sista riktigt stora uppdateringspaketet. Jag hade en tanke om att de kanske håller på fram till sommaruppehållet, men jag tror inte heller de har råd att ösa på för mycket utan att det kostar på nästa år. Och de har säkert lärt sig, man får hoppas att de har lärt sig läxan från 2013, vad tror du?
Ja, och för då kommer vi på en intressant tankenät här som man kan dra sig till minnes från 2013 då. Och det här var ju då året innan som Mercedes då klev in i det här nya turbohybridreglementet, och då kan man konstatera att då Mercedes var förvisso då tvåa i konstruktörs-VM 2013. 6 poäng före Ferrari som var på tredje plats. Men de var samtidigt då hela 236 poäng bakom Red Bull det året i konstruktörs-VM. Och det är väl lite det som man kan tänka sig då, att Red Bull kanske ska akta sig för att skicka allt för de här för många busslaster till banorna framöver då, för att de vet ju hur uppenbarligen så la de ju för lite tid på 2014-reglementet och framåt, för de var ju långt efter när Visst. De klev in i det.
Lite brasklapp där bara. Varför var de långt efter när 2014 började?
Hängde
väldigt ihop, mycket ihop med Renault-motorn. Jag tror att Red Bull av hävd alltid har varit duktiga på att bygga ett bra chassi, en bra bil. Men här hade de ju effektnivåer som var långt, långt under det den där bilen behövde för att kunna köras på ett optimalt sätt. Så det hänger väl ihop lite grann, båda de där sakerna. Va? Men oavsett vad så är det ju så. Det är klart att varken du eller jag ska sitta och underskatta Christian Horner och de andra i Red Bull. De har ju naturligtvis en plan och den planen följer ju dem. Och de menar ju att den planen är tillräckligt bra för att kunna klara båda de här sakerna, att kunna bli världsmästare 2021 men fortfarande vara med och vara konkurrenskraftiga 2022. Och varför tror jag det? Jo, för att det är Honda som har gjort de stora framstegen här, och det är de som ser till att Red Bull faktiskt kan bygga en bättre bil. De kanske till och med alltid har haft en bättre bil. Vi har ju klagat på det high rake-konceptet som de har haft, att det inte riktigt funkat och den har varit smal i fönstret. Många gånger tror jag det har hängt ihop med att motorn har varit för svag och de har tvingats göra saker med setupen som bilen i sig inte trivs med. Va? Förstår du vad jag menar?
Ja, och därav de där Hail Marys som man kallar det på amerikansk fotbollsspråk, när liksom man måste prova någonting. Man ligger under med 7 poäng och då måste du få en touchdown sent i matchen och då slänger du bara iväg bollen långt utav helvete och så får du hoppas att den landar någonstans. Så det är väl lite det som du sa som Mercedes håller på med nu. Men då jag skulle vilja lägga till en sak runt de där 236 poängen som Red Bull vann VM med 2013 då. För att om man tänker efter så var det ju så ändå med facit hand då att ändå om det var Renault, alltså kanske att Red Bull skulle ha jobbat mer med Renault för att få ordning på den där motorn. Det är ju alldeles för bred bild så att säga. Men däremot så, om man skulle vara lite konspiratorisk och få hela världsmästerskapet 2021 att verka futtigt att vinna. Det är ju för Mercedes då att säga så här, och verkligen göra det. Se till att man kommer tvåa, det är väl bra. För att man får ju ändå pengar för det. Men låta Red Bull löpa bara. Låt dem vinna med 236 poäng det här året också. Och sen säga så här, nej men anledningen bakom det var för att vi fokuserade på 2022. Förstår du? Då hugger man ju kniven i ryggen på Red Bull.
Ja, det är en intressant tanke, det måste jag säga. Du har ju, jag vet inte vad som rör sig i ditt huvud riktigt där, men det är ju spännande hur du liksom...
Det heter ju Pirajaklubben.
Jo, förvisso va. Jag tänker precis tvärtom faktiskt. Jag gick idag och förlurade för mig själv och så kom jag fram till fasen vad kort minne man har. Alltså nu tycker man så här, Mercedes, de är inte bra längre. De är liksom så här, de är ju för fan tvåa varenda race. De har ju en sjufaldig världsmästare i ena bilen som vrider nacken och den här Mercedesen var varannan gång den är på banan. Och det är inte så att de har gått ner i källan direkt, utan de är kanske en tiondel långsammare. En och en halv tiondel långsammare än Red Bull. Totalt sett, vilket gör då att de får väldigt, väldigt svårt att slå Red Bull. Men det är också lite spännande hur det kan svänga fort i opinionen också. Man måste vara där uppe och helst vinna hela tiden. Och när de har gjort det så har inte det heller varit bra. Så jag vet inte, nu sa ju Toto till oss i sändningen att han tycker det är skönt att inte vara de som jagas, utan han tycker det är skönare att jaga, vilket jag i och för sig betvivlar att han tycker med tanke på hur det ser ut. Men han har ju sagt att vi har gått med en tavla på ryggen, måltavla på ryggen i 7 år nu.
Ja, du, don't get me started, Janne Blomqvist.
Okej, okay, let's leave it at that, som de hade sagt på andra sidan Atlanten. Okej, okay, vi lämnar det ämnet då kort och gott. Ni får väl filura hemma då vad ni tror och tycker om den här saken, men det är lite intressant i vilket fall. Nu ska vi nämligen prata depåstopp. Det har vi ju fastnat lite för. Vi tittade ju på det väldigt noggrant, ska jag väl säga då, i samband med Frankrikes Grand Prix. I våran tv-sändning hade vi ju Charlie Häggstam på plats som då berättade faktiskt några saker som jag inte kände till, eller där utvecklingen har gått fortare än vad jag har hängt med på. Och till exempel många gängvarv det är på julmuttrarna då, ner i 1,5 istället för 3 som jag trodde det var och så vidare. Och nu kom det ju då ett tekniskt direktiv från internationella federationen då efter propåer från vissa team eller från ett team om att vissa team kanske inte gjorde det helt och hållet korrekt. Och det de syftade på då att det är vissa moment i depåstoppet då som har blivit automatiserade, vilket inte är tillåtet. Och det gör då att man kan maximera tiden eller minimera tiden snarare för sitt depåstopp. Och det är ju Red Bull som har legat längst fram hela tiden. Va? Så det var väl de här pilarna var riktade på, och de kom ju sannolikt från Mercedes. Det här fick ju då FIA att säga till Budapest, då kommer vi hålla koll på det här, och toleransen för hur snabbt ni får släppa iväg bilen efter det att allting är klart måste ligga på ett visst antal tiondelar då, en mänsklig reaktionstid kort och gott. Man kan inte reagera fortare som människa då än vad det nu är, 0,2 eller något sånt där. Och det där vill de då reglera till så att det verkligen sker manuellt och inte automatiskt.
Mm. Jag tror faktiskt att det är någon liknande typ i 100 meter friidrott. Om du rör dig för snabbt, då har du inte reagerat, utan du har liksom, och då blir det tjuvstart helt enkelt.
Tjuvstart, och det är ju faktiskt, så säger ju FIA också, att om du kan ju sticka fastän inte lamporna har slocknat. Eller du kan sticka efter att lamporna har slocknat, men sticker du för snabbt, det vill säga under den mänskliga reaktionstiden, då är det en tjuvstart oavsett om lamporna hade slocknat eller inte. Och på 100 meter då, då känner den av trycket från fötterna mot blocken, tror jag. Och det är det som styr då om man har gjort en tjuvstart eller inte. Hur som helst, vad pratar vi om här, Erik, egentligen? Det är ju helt sjuka tider och det är sjukt små marginaler. Håller det på att gå överstyr hela grejen här? Är det man försöker få stopp på, eller är det liksom, är det här bakåtharvande av värsta sort?
Ja, men jag tänker framförallt om man tänker på liksom anledningarna bakom, så finns det väl antagligen många, och det är väl säkerheten som har liksom tagits upp. Men jag tänker ju också att det finns väl en viss logik i att det finns flera anledningar bakom snarare än bara säkerhet, och det är väl till exempel då en kostnadsfråga. Det finns väl också den här grejen att om det nu är så att man inte får ha någon form av automatik i depåstoppen och det visar sig att någon gör det, då måste man ju göra någonting åt det, för då bryter man ju faktiskt mot en regel, även om den är liksom grey area. Så att det är väl de tre grejerna som jag känner att här, säkert är säkerheten en stor del av den, men jag tror att det finns säkert som sagt en hel del underliggande grejer där. Men då har jag funderat på det här lite under dagen, och då tänker jag så här att, för det, som du var inne på, så har det kommit en hel del kritik runt det här, att så här, men vad fan, nu ska man reglera det också, och då får man inte ha fri utveckling på det här, och det blir tråkigt, och man ska alltid hålla sig tillbaka. Och jag tror att det är en ganska liksom naturlig reaktion på hur man tänker sig att Formel 1 ska fungera, att det ska vara liksom fritt och man ska bara få göra vad man vill, och det är coolt att det går så jäkla fort. Vi tittade på det i detalj då i den där sändningen som du berättade om, 1,82 sekunder Red Bull i Brasilien 2019 då. Men om man tänker på det lite, liksom, om man lyfter blicken lite, då kan man undra, vad är ett depåstopp under 2 sekunder? Vad bidrar det med, utöver att det är sinnessjukt coolt att det går att göra, att byta 4 hjul på under 2 sekunder? Vad bidrar det med till racingen till exempel?
Inte så himla mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Väldigt lite, kort och gott.
Ja, det är bara, det går pam, säger du, och sen så sticker de iväg. Och man kan hänföra sig av det, men jag skulle vilja hävda att det är en visst antal gånger man kan bli helt hänförd av det. Sen så blir det så här, ja, det är vad det är. Men om man tittar på vad depåstoppen gör, så är det att bidra till racingen. Och då tycker inte jag att de där 2 sekunderna gör speciellt mycket. Utan däremot, om man skulle titta på och reglera depåstopp, så skulle jag inte vilja sätta en så här en minimitid på 3 sekunder till exempel. Det tycker jag är så här, då går man för långt, för då är det helt plötsligt så här, ja men då kommer alla ligga på 3 sekunder. Och då spelar det ingen roll. Det är ingen så här spänningsmoment.
Och så får vi bestraffningar för de som har gjort det på 2,9, och så kommer folk att sura över det.
Ja, det är bara a can of worms skulle jag säga. Mm. Men däremot så skulle man ju gärna liksom förlänga depåstoppen, tycker jag. För att om man tar som ett exempel då, att ett 10% långsammare stopp idag betyder på 2 sekunder. Det betyder att man gör ett depåstopp på 2,2 sekunder. Det gör ju ingen skillnad på banan nästan. Det är ju liksom minimalt. Då spelar det nästan ingen roll om man kommer ut sida vid sida ändå. För att den här 0,2 sekunderna hade inte gjort så speciellt stor skillnad. Men om man gjorde det på stoppen längre, säg med färre personer inblandade. Nu är det liksom upp till 24-25 pers inklusive för ett påstopp. Men om man begränsade det så att man är kanske max 10-15 personer och dessutom kanske ger alla teamen exakt samma depåutrustning. Samma mutterpistoler, samma lyftar, samma gantries och lampor och allting sånt där. Och då helt plötsligt så skulle ju träning göra stor skillnad.
Mm. Man manualiserar hela processen lite till då. Jag tilltalas av din tanke här. Jag vill dock inte se sexmannastopp som vi har i IndyCar. Även om de också kan vara liksom underhållande på många sätt. Va? Men där blir lite för stora felmarginaler. Och jag ser gärna att man åtminstone är 15 som gör stoppen. Eller någon till. Bara så att man kan hantera allting. Det går, säg att man är två på varje hjul till exempel. En som kör loss, drar loss. En som sätter på det nya och så kör den med pistolen fast igen. Ja, men man skulle kunna dra ner och då på det sättet öka depåstoppstiden. Öka felmarginalen så att det faktiskt kan bli en bra tävling i depån också. De som vänder sig mot det som troligen då Red Bull kommer fram till då, att de har något automatiskt signalsystem då, som skickar iväg föraren då, som gör det så snabbt, snabbare än vad en människa kan reagera. Så kan jag faktiskt köpa den kritiken lite grann. Va? För det får gärna vara tävling i depån. Det ska vara tävling i depån. Men det får inte vara för att man har bättre maskiner. Utan det ska vara för att gubbarna är mer drillade. Så känner jag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I alla fall, eller hur?
Exakt, och det är precis vad min poäng där också. Jag var inne på den där tidsexemplet då. 0,2 sekunder är 10% av 2 sekunder. Skulle man få upp liksom depåstoppstiden av rent så här fysiska liksom begränsningar, då kanske man kan hamna på 5 eller 6 sekunder. Och då är det plötsligt 10% sämre depåstopp, ja, men runt en halv sekund. Och det kan göra stor skillnad plötsligt.
Mm. Och det vet är det du långt att man kommer ibland på en sekund i 90 km i timmen?
Nej.
25 meter. Och det där blir ju väldigt mycket mer när det går fortare och fortare. Så att, bara som en referens. Bara om man tänker sig att 0,6, det kan faktiskt göra skillnad.
Mm. Mm. Precis. Och då tror jag att helt plötsligt så är vi inne på en ganska spännande grej här. Alltså det är inte att man reglerar bort liksom, ja, men som sagt, 3 sekunder får ni göra ett stopp på. Nej, ni får göra hur snabbt som helst. Men ni får bara ha de här variablerna med som gör det. Och lyckas ni komma ner på 2,5 sekunder igen, då är ni supermänniskor. Och det ska ni ha cred för i så fall.
Absolut. Och att det kan ske på ett säkert sätt då. Där är ju FIA och noggranna redan idag att man blir duktigt bötfälld om man inte ser till att hjulen sitter på ordentligt och hela den här biten. Det är väl det där som är risken hela tiden, och det är en avvägning som de gör ifrån federationens sida hur man ska göra med de här grejerna. Och det är därför man är där och drar lite i handbromsen nu då, för att till slut går det ju för fort och då blir det farligt igen. Det var ju farligt en period innan man införde den där låsningen på hjulen då, och som gör att hjulet inte kan lämna axeln så att säga om man inte får fast muttern, som då måste säkras då innan bilen sticker iväg och lite sådana grejer. Va? Så att vi får väl se lite grann vad det tar vägen, men jag håller med. Tävlingen i depån ska finnas kvar, men gärna med standardiserad utrustning, vilket skulle vara en stor besparing för teamen dessutom. För då idag skickar de ju fem, jag tror de har fem olika utrustningar som går världen runt och till olika ställen. Hade man standardprylar
och två då varje liksom, då?
Ja. Nej, för en av varje ju... va? För de har ju bara ett, ja, de gör ju ett stoppare. De har ju bara en depåplats och med ett stopp. Så det är en per team då. En gantry per
jo,
team.
Jo, men jag tänker på under ett påstopp idag så står de ju med en framlyft som är enligt uppgift då värd 250 000 pund. Den här hydrauliska lyftens fram.
Ja, jag fattar.
Så har de en reservgrej på det också. Så helt plötsligt har de en framlyft eller två framlyftar för 500 000 pund. Det är ju liksom... Det är, hittat.
Det är en säsong i, det är en säsong i Formel 4.
Ja, det är en halv lägenhet i Stockholm.
Ja, bara en sån sak. För två lyftar, varav den ena inte används. Det är sjukt. Ja, ni fattar själva. Det finns pengar att spara in i alla fall om man vill. Vi skiter i depåstoppen nu. Vi kör ut ur depån och kör till en ny bana tycker jag, eller hur?
Ja, i Sankt Petersburg. Autodrom Igora Drive. Det är ett just klatschigt det. Namn, måste jag till ändå inleda med, måste jag säga.
Ja, och St. Pete kör vi redan i, men det är ju inte ett annat ställe i Florida då, St. Petersburg. Så det blir ett andra race i St. Petersburg då, som det här heter. Bara 15 mil ifrån finska gränsen, nära för oss nordbor att åka och titta på Formel 1 när det nu hamnar där från 2023. Autodrom Igora Drive då, som det heter, en bana byggd 2017 av Herman Tilke och enligt honom själv då, den bästa skapelsen han har fått fram. Och jag har aldrig hört att han skrävlar så någon annan gång. Jag tror att han är väldigt stolt över den här banan och jag tittade på bilderna och googlar gärna och tittar på den här bild på banlayouten. Så i alla fall, man har ju tittat på andra av hans skapelser och tyckte att ja, den här kan nog bli bra, men den här ser bra ut. Inte så som man är van att se hans banor se ut med långa raker och hårnålar, utan här är mycket så här flow alltså snabba
svängar.
Lite Mugello, bra liknelse faktiskt när man tittar på bilderna, verkligen. Men där ska vi alltså köra då från och med 2023 och jag tror ingen kommer att sakna Sochi, ärligt talat.
Nej, och enligt uppgift då så är den troliga anledningen till att man flyttar Rysslands Grand Prix från Sochi till Sankt Petersburg är just i ett led till ja, att man vill liksom göra det lättare för folk att ta sig dit. För jag tror att Sochi är ju uppbyggt så att det skulle vara att liksom semesterparadiset, Svarta havets rivieran. Liksom. Men det är väl inte så många som bara väljer Sochi för, ja, vad ligger på rivieran? Nice. Ligger det på rivieran? Nice.
Ja, det är väl det franska rivieran i, mitt i. Eller
ja, det är rivieran, skulle man kunna säga.
Det skulle man
inte
kunna
res
göra.
På så länge.
Nej, men Sochi är ju ett förbannat tråkigt ställe. Det är ju en artificiell plats som inte fanns för 10 år sedan. Och jag menar, det har aldrig varit någon charm. Och jag har hört att de som äger stället, området, den här Olympiaparken då, som vi hade 2014, de vill göra annat på det här banområdet. Så det är mycket därför också som det nu flyttar till Igora Drive. Då. Och jag tror att alla är väldigt, väldigt nöjda med den här flytten. Inte minst Herman Tilke då, som får en ny bana då, som de kommer att köra på. Och jag tror att det kan bli bra där. Jag känner det. Jag tänker ge det benefit of the doubt.
Vi får se 2023, så det är en ganska lång betänketid fram tills dess. Men jag tror också det. Men du... Nu skulle jag vilja höra på en ny krönika om en person som på något sätt har förändrat Formel 1.
Belgiens Grand Prix 1991. Tittar man på resultatlistan idag så kan man notera några saker. Till exempel att Ayrton Senna, den kanske största motorsportikonen genom tiderna, vann tävlingen från pole position. Men också att Jordanstallets tyske debutant bröt med kopplingsbekymmer på första varvet. Den här unge tysken hade i och för sig skapat lite sus och dus genom att kvala in som sjua. Men få anade där och då att han skulle ha en större inverkan på sporten än någon annan förare i F1-historien. Han skulle komma att slå rekord efter rekord. Han skulle ge ordet vinnarskalle ett ansikte och han skulle både bli älskad och hatad, ibland på samma gång, hur det nu går till. Vad hette han då? Jo, Michael Schumacher såklart. Som Formel 1-förare så var Michael Schumacher så mångfacetterad att det är svårt att ge hela bilden av vem han var. För samtidigt som han var snabb, som vinden oftast snabbare, så kom det med en sorts baksida. För han kunde vara lika hänsynslös som han var snabb. Hans 19 säsonger långa Formel 1-karriär går inte att sammanfatta på några minuter. Det vore rent ohederligt att ens försöka. Men ska man lyfta fram någon punkt där Formel 1 var annorlunda innan Schumacher och efter, så är ordet professionalism det som ligger närmast i hans. Han tog nämligen yrket Formel 1-förare upp till en ny nivå. Alla stall i Formel 1 har tusentals anställda för att designa, bygga och tävla med två bilar varje racehelg. Man måste ställa upp med två bilar, det står så i reglementet. Men när Michael Schumacher körde för Benetton och Ferrari så ställde de egentligen bara upp med en bil, Schumachers. Missförstå mig rätt här. En Johnny Herbert, en Eddie Irvine eller en Rubens Barrichello må ha suttit i en bil likadan som hans, någonstans där på griden. Och den där Herbert, Irvine eller Barrichello må ha siktat på VM-titlarna de också. Men i verkligheten var de på sin höjd där för att backa upp Schumacher. Allt fokus låg på honom. För det var det Michael Schumacher krävde. Det finns hur många fina historier som helst, berättade av de som känner honom. Att han var en hjärtlig person som kom ihåg sina mekanikers barns födelsedagar. Men samtidigt finns ännu fler historier om honom som berättar något annat. Han var noggrannare än någon annan. Han ställde högre krav både på material och på de som jobbade med honom än någon annan förare. Och han var i alla lägen 110% förberedd. Ta fysiken som ett litet men talande exempel. På 90-talet så var fysisk träning redan en del av en F1-förares vardag. Men ingen tog till extremer. Att vara lite trött i slutet av ett race var helt okej. Alla andra var ju lika trötta de också. Men Michael Schumacher tog till extremer. När de andra hoppade ur bilen efter ett tufft race i 30 grader värme med overallerna genomdränkt av svett och i lila ansikten, så stod en dag Schumacher där, kanske med lite rufsigare hår, men i övrigt till synes helt opåverkad. En vältränad maskin hade satt sig bakom ratten på en Formel 1-bil. Och de andra förarna blev ju tvungna att följa hans ledning för att kunna hänga med. Och inte bara sett till träning, utan hur man jobbade inom ett Formel 1-stall. Michael Schumachers maskinlika professionalism hade effekt. Han vann 91 race, 7 VM-titlar, han tog 66 pole positions och hade 77 gånger snabbaste varv. Han skrev helt enkelt om historieböckerna. Vissa av de här rekorden, kanske alla, kommer att falla förr eller senare. Många innehas redan utav Lewis Hamilton. Bilar är allt mer tillförlitliga. Förare debuterar i F1 i yngre ålder och säsongerna innehåller nu fler tävlingar än någonsin. Men kommer någon förare att förändra Formel 1 lika mycket som Michael Schumacher gjorde? Antagligen inte. Keep fighting, Michael. Du lyssnar på via Play F1 podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, och ni hörde innan reklamen en ny person som förändrat Formel 1, och den här gången var det alltså Michael Schumacher. Vi har pratat ny rysk bana utanför Sankt Petersburg, vi har pratat depåstopp, vi har pratat Steiermarks Grand Prix och svårigheterna för Mercedes att hänga med Red Bull numera. Högt tid att dela ut lite tummar upp och ner, håller du inte med?
Jo, och den här veckan är det helt hållet Janne Blomqvist som har valt ut tummarna. Och då kan jag tycka att det är kul att introducera någon som, jag vet knappt om han har fått en tumme, varken upp eller ner. Han har varit så ignorerad i den här podcasten tidigare, men det är i alla fall Lance Stroll som får en tumme uppåt.
Det får han faktiskt den här gången, en mycket välförtjänt tumme, och den är för liksom idogt arbete, för det var faktiskt inte bara i söndags som han gjorde ett bra jobb. Han har gjort ett bra jobb flera helger i rad. Nu gick det som det gick i kvalet till Frankrike, men från den startpositionen upp till en tionde plats i mål tyckte jag var oerhört bra gjort, och han följde upp det med ett aggressivt första varv där han tryckte sig förbi Fernando Alonso. Det liksom, efter det så orkade han hålla farten uppe och han gjorde ett solitt jobb, alltså helt klart. Och han är starkast i det där teamet för närvarande. Trots att det är Fette som har den där femte och andra platsen, så tycker jag Stroll är jämnare utav dem. rent generellt. Jag vet inte hur du ser på honom, men han känns som att hans nivå pendlar inte så mycket som Vettels gör.
Nej, han... Ja, det är ju de där. Det är topparna och dalarna, och det är väl det som Vettel har stått för ändå. Han har ju tagit 3 åttonde platser den här säsongen. Det är inte så dumt. Det är inget så här heller som man bara liksom trillar av stolen kanske. Men som man gjorde faktiskt när Vettel tog den i Baku. Men det är just den där grejen att om man tittar på en säsong som är 23 race lång och han börjar ta 8:e platser för jämnan, då kan han ju bara sticka förbi Vettel där faktiskt.
Exakt. Så att, jag tycker att han gjorde det bra, och det tyckte han själv också. Han var rätt nöjd efter målgång.
Yeah, it was a good first lap. Overtook Fernando around the outside, and that really set us up for a good rest of the race. And then from there, it was just maximum attack, and happy to pick up some points for the team today.
Do you reckon that's roughly where you are at the moment in terms of pecking order wise?
Yeah, the Ferrari seem a bit too quick today, so they had really good pace, so I don't think we could have got much more out of it today.
Lance Stroll där alltså, som höll med om att det var det där första varvet, omkörningen av Alonso, och att de dessutom ligger där strax bakom Ferrari. De är inte före Ferrari, och de är definitivt inte före McLaren, men just nu då kanske tredje team ihop med Alfa Tauri möjligen, om den positionen då. I alla fall var de det i söndags i Österrike då, under Steiermarks Grand Prix.
Fortsatt en lustigkurre. Han är gladlynt och skön.
Jag kan inte med Karn på det viset. Jag har så svårt för den där attityden han har, som är så märkligt avog. Han måste ju vara osäker, att det är därför han är så där. Jag vägrar att tro att han är en elak person eller bara en sån här stöddig figur. Det tror jag inte.
Vet du nu vad en dementor är?
En dementor?
Dementor?
Nej.
Du har inte läst Harry Potter?
Nej, verkligen inte.
Nej. Jag liknade honom med en dementor för några år sedan, och jag får fortfarande höra det ibland, så jag återupprepar. En dementor är någon slags fångvaktare i Harry Potter, och som liksom suger själen ur din mun.
Okej, okay, ja, det är säkert länsroll. Det låter väldigt rimligt.
Ja.
Nåja, ska vi gå vidare? Mera tummar.
Ja, uppåt till Lando Norris, trots att han bara kom femma, Janne.
Ja, det är skandal att bara bli femma, men det verkar ju vara hans favoritresultat den här säsongen, att bli femma då. Det var, han har absolut flest femteplatser, och det är inte så himla konstigt, för det är nämligen 4 väldigt starka bilar som är framför. Det är 2 Mercedes och 2 Red Bull, så en femteplats är faktiskt det som en McLaren på pappret ska kunna klara. Och att han har varit bättre än det vid några tillfällen är ju bara ett extra bevis på hur bra han är just nu, Lando Norris. Och han fortsätter att leverera fantastiska resultat och en jämnhet som är osedvanligt bra. Tyvärr så går det inte fullt lika bra för Daniel Ricciardo, och den här helgen var inget undantag. Det var ett mysterium vad farten fanns under kvalet. Efter en bra fredag för en gångs skull så blev det sämre på lördagen, och sen i racet då så fick han något ERS-problem, som jag tror i alla fall, som gjorde att han, allt det fina jobbet han gjorde på första varvet, det bara försvann rätt ner i toaletten.
Du, jag måste bara ändå fylla i där lite med Lando Norris och gå tillbaka där. Om man tittar på hans resultat det här året, då är en 8:e plats hans sämsta placering. Och han är ju faktiskt den enda föraren i fältet som har tagit poäng i samtliga race. Och då är den där 8:e platsen i Spanien den sämsta. I övrigt har det varit 4 i Bahrain, 3 på Imola, 5 i Portugal, ja, och sen 8 i Spanien. 3 i Monaco. Är det. Jag tänkte så här, Montreal. Jag har inte varit i Montreal. 5 i Azerbaijan, 5 i Frankrike och 5 nu i Steiermark. Det är ju liksom snacka. Alltså han är ju fortsatt, alltså. Ja, men det är verkligen fenomenalt. Han är liksom den som står ut i årets mästerskap, tycker jag.
Desto tuffare då för en sån som Daniel Ricciardo då, som gick in i det där teamet som den stora stjärnan som han skulle bli då, som Lando Norris skulle få följa och lära sig av, och hela den grejen, precis tvärtom då. Vi kan ju lyssna till Ricciardo själv då efter racet i söndags då, där det blev inte bra, tyvärr.
Yeah, it was as simple as that. We went from 13th to 8th, put ourselves in a really good position, got out of a lot of the mess,
and on a medium as well. So I think we were, everything was looking up, and then I lost power. I lost power for half a lap, and we were able to resolve it on the steering wheel, and I guess it was a control issue, but everyone I passed, basically I waved back by, and it was then you're in the train, you're in the mess, and everything just turns upside down from there. So we were ahead of Sainz on the same strategy, and I think we could have easily stayed there today. So it could have been fifth and sixth again for the team, and yeah, should be a much different result. So just when it's out of your control like that, and it's it hurts, it's disheartening. You know, you obviously put yourself in a good position, but this is what it is. We'll move on next week. We get to go again, and see what happens.
Tuff situation såklart, Daniel Ricciardo då, som det är många som tycker att han kommer lite lätt undan för att han inte levererar resultatmässigt, och att han inte får lika mycket skit som andra som är två år i sina team då, och inte hänger med fart på. Han blir ju slaktad faktiskt bitvis, framförallt kvalmässigt då, eller ja, kval, men bitvis så får han ordentligt med stryk i alla fall utav en väldigt, väldigt snabb Lando Norris, och det där stör ju naturligtvis, och du var ju inne på det väldigt, väldigt tidigt om det här kan bli ett karriärhotande läge så att säga. Tror du det fortfarande? Mm.
Ja, men jag tror inte jag ens menade då att det skulle vara karriärhotande för honom, men däremot så axeln går ju ner. Jag menar, jag vet inte, i löneligan så ligger han väl topp 5 i alla fall, och Norris är långt under det. Så att då blir det liksom lite konstigt att att förtjäna den där lönen. Och det är då jag menar att han har alltid setts då som den här, kanske den bästa föraren som inte vunnit VM eller varit i positionen att göra det. Liksom. Och helt plötsligt så, jag menar, det är ju läbbigt med Formel 1 att det går ju fort innan man glömmer. Och blir man krossad av Lando Norris, ja men då helt plötsligt så är det ju Lando Norris som sitter på de där aktierna istället. Så att jag tror liksom hans väg uppåt, om man tittar i nästa liksom kontraktscykel, nu ska Lando Norris vara kvar i McLaren ett långt tag framöver, så att, men ändå liksom, om det är någon som sitter i pole position för att ta över en styrning i Mercedes eller Ferrari eller i Red Bull, då är det ju inte Ricciardo längre, så att säga.
Inte nu längre, nej. Och det är en lite tuff situation faktiskt, där han förr eller senare måste börja rycka upp sig då, för att teamet har ju tålamod med honom just nu. De supportar honom väldigt noga, och de har ju gjort en långsiktig satsning på Daniel Ricciardo som de inte tänker vika ifrån än så länge i alla fall. Men ju sämre det går och ju större lön du har, ju lättare har ju team att hitta anledningar att bli av med dig, va? Och sannolikt finns ju en prestationsklausul i kontraktet också, om det skulle gå så långt, vilket jag i och för sig har svårt att tro. Men även om han är en glad och trevlig person och någonstans i grunden är väldigt, väldigt snabb, så måste han göra resultat. Det är därför han är där. Och klarar han inte det så blir det problem. Och om vi ska komma in lite grann på vad hans problematik är, så är det ju, Rickard Rudell var inne på det lite i våra sändning i söndags, det här problemet han har att rotera bilen. Och det handlar om att han ser ju på datan hur fort Lando Norris åker in i sväng. När han försöker åka lika fort som Lando Norris in i sväng, så räcker inte banan till i utgången. Han har alltså inte lyckats vända runt bilen lika effektivt som Lando Norris gör, som kan vara aggressivare under inbromsning. Och Rickard pratade ju väldigt mycket om det här med overlay då, där man bromsar och gasar samtidigt och rattutslag och alltihopa det där. Det här samspelet som krävs då för att få runt bilen på ett effektivt sätt och göra det då innan banan tar slut så att säga. Och i och med att Ricciardo inte klarar det, då måste han får ju alltså ta ner farten genom svängen mycket mer än vad Lando Norris gör. Och det är det som är det stora problemet då, både enligt honom själv och även Andreas Seidel. Det är lägsta farten som är för låg just nu genom svängen då, jämfört med Lando Norris. Och du vet, är det så i varje kurva, då blir det rätt mycket i slutändan. Även på ett sånt här kort varv som vi hade i Österrike, där ska man inte vara 7/10 bakom sin teamkamrat. Det skiljer ju knappt 7/10 genom hela startfältet, eller på att säga, det gör det ju. Men säg topp 15 kan ju lätt vara inom 7/10. Och därför så blir det här ett stort problem för honom nu, och han måste på något sätt hitta rätt i den här djungeln. Och även om han är erfaren, så är det ju uppenbart att bara ändra körstil i en handvändning är fasen inte lätt alltså.
Nej, och det är där jag skulle komma in på, att på ett sätt så kan man ju se det som att så här, men det är också teamets ansvar på något sätt att hjälpa Ricardo rätt. Så att det liksom...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Han gör ju allt han kan såklart, men då måste ju också teamet ge honom en bil som funkar för honom. Problemet med allt det här är ju när det funkar jättebra för en annan förare. Då är det helt plötsligt, lite likt som Sergio Pérez sa i vår intervju med honom i Monaco, var ju att, nej men, det har jag liksom haft som hävd de senaste åren med Red Bull då, att så här, men det är ju synd om de här förarna, för de måste ju liksom bli hjälpta rätt. Medan Perez själv sa så här, nej, det där har ingenting med sakerna att göra. Det är jag som måste lära mig att köra den här bilen. Det är allt det här handlar om. Så att det är ju problematiskt för Ricardo om man känner så här, men jag kan inte göra det här. Och det är lite likt här, med alla de här som man avfärdar så lätt, liksom att med Vettel till exempel i Ferrari så hade han det jobbigt och sånt där. Och sen så helt plötsligt så ser det i alla fall bättre ut i Aston Martin så att säga. I varje fall när han kom tvåa och femma. Men jag tror verkligen att man kan hamna fel i en Formel 1-bil. För man får liksom inte glömma bort i Formel 1 de här marginalerna vi pratar om. Liksom 0,7 sekunder, det är oceaner av tid. Men om man liksom försöker trycka 0,7 sekunder på en stoppklocka, det är knappt så att det går. Och det är de marginalerna vi pratar om. Pytte små grejer som man måste göra. Mm. Och om inte det kommer naturligt så då är det lite läbbigt alltså.
Och det är därför man i många fall söker långa samarbeten teamförare. Det är därför vi ser det. Hittar man någon, jag menar Mercedes är väl ett jättebra exempel på det då med Lewis Hamilton då, som har varit där i snart 10 år. Och liksom bara får fortsätta och ju längre han är i teamet så får han saker och ting mer och mer som han vill ha det. Långa samarbeten, det är det handlar om. Att hoppa från ett team till ett annat. Den som faktiskt har löst det väldigt bra på slutet och bättre än Daniel Ricciardo, som hade motsvarande problem tror jag lite grann i inledningen hos Renault, även om man kom till rätta med det på slutet. Så Carlos Sainz har ju kört fler bilar än någon annan de senaste åren och gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men se på Ferrari hur de signar kontrakten med Leclerc ända fram till 2024 när han kom in där. Man förlänger länge nu med Esteban Ocon. Man vet att det är tid i bilen som krävs. Va? Det går inte. Det är därför man känner så här, sparka Pierre Gasly efter 6 månader. What's the point? På vilka premisser kom man då in när det blir sådana grejer? Alex Albon fick ju visserligen lite mer tid, va? Men inte tillräckligt mycket tid för att hitta rätt. Va? Då har man liksom inte erkänt svårigheterna med att köra den där bilen. Jag menar, Max har ju varit där länge nu och är orört hemma i gården och får ju förmodligen sin vilja fram om det någon gång är fråga till föraren om hur han vill ha bilen.
Mm. Ja, men alltså, återigen så tror jag liksom att Sebastian Vettel, när han vinner 4 raka VM-titlar, då kunde han köra den bilen jättebra. Mark Webber kunde inte köra den bilen lika bra som honom. Sen så hade det varit ett annat team så hade det kunnat se tvärtom ut. Det är det som är lite läbbigt. Och det är det som jag tycker är lite spännande med Perez, om vi kommer tillbaka till honom igen, som har liksom en liknande problem som Ricardo har med Norris. Det är ju att just det faktum att han sa det, att det ligger på mig att komma till rätta. Jag måste köra den här bilen så som Max gör det, för då kan jag vara lika snabb som Max. Det som jag tror att, det som i alla fall kommit ut runt Pierre Gaslys tid i Red Bull, var ju just den grejen att han ville ha hjälp av teamet att göra om bilen. Så att han kunde köra den så han kände sig bekväm, så som han kanske var bekväm i Toro Rosso vid den tiden. Och det är lite upplyftande tycker jag att höra Perez säga det, att nej, men jag måste ta det här ansvaret och köra bättre.
Mm. Någon som jag tycker kör okej, men där jag tycker att teamet borde köra bättre, det är nästan tummen ner faktiskt till teamet Alfa Romeo. Jag tycker att de står och stampar just nu. Kommer ingen vart. Ligger där någonstans 13 till 17, 18 i startposition och nästan poäng. Samma sak i söndags. Kimi startar långt bak efter återigen ett svagt kval. Men studsar fram då och gör en helt okej insats då och blir 11 i mål. Nästan poäng igen. Antonio Giovinazzi och Kimi Räikkönen har kört upp varsin poäng. Alltså de är ju bara marginellt bättre än Williams och Haas faktiskt. Sett till vad de har presterat på banan. Jag vet att det är väldigt, väldigt hård konkurrens i mittfältet om att ta de här poängen eftersom det bara är 10 bilar som får poäng. Men jag på något sätt hade förväntat mig med en uppdaterad Ferrari-motor att det skulle gå fortare för Alfa Romeo än vad det faktiskt gör. Men vi kan konstatera, både du och jag, Erik, att förarna gör så gott de kan. Det ligger inte på förarsidan att det går tungt för teamet, utan det är teamet som på något sätt inte liksom kommer loss. Jag gissar dock att de, precis som Haas och många av de andra teamen, väl, och de här som inte har fullt lika stora budgetar, kanske ännu tidigare gjort det, nämligen blickar mot 2022 istället och låter killarna få köra det de har nu. Naturligtvis med en och annan uppdatering som kommer, men inte speciellt frekvent och inte några stora grejer framförallt.
Absolut, men samtidigt då, om man ska gå tillbaka till Sauber-åren, så senaste bra säsongen de hade, liksom genomgående bra, ja, förvisso var 2018 var helt okej, då tog de regelbundna poäng, men innan dess var det väl 2013?
Ja, det är det faktiskt. Någonting.
Så de har inte varit liksom på topp på väldigt länge, eller topp, men de har inte varit liksom McLaren-eskt.
Nej, men det har ju sina skäl, det hade ju sina skäl. När BMW drog sig ur där så var det ju liksom spiralen neråt var ganska tydlig, pengarna försvann och det liksom var ju på ruinens brant och hela den biten. Och efter det så har det ju varit lite så här små steg uppåt då för att försöka komma tillbaka i någon slags god form. Jag tror att de, både teamledningen och ägarna alltihopa, siktar på 2022 som någon slags recovery-säsong. De har en chans, lika stor chans som alla andra då, beroende på att faktiskt få till någonting som kan fungera bra. Och know-how har de ju, det tror jag. Och de faciliteterna har de, så de borde kunna repa mod inför 2022. Jag är bara osäker på hur de ska göra med sina förare till nästa säsong. Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi. Kimi blir 42 år nu. Giovinazzi är ingen stor stjärna. Men frågan är, vad finns istället och är det bättre? Och då kommer vi tillbaka till det här med långsiktigheten. Det är bra med långsiktighet. Det är bra att ha samma. Det var ju därför till exempel båda Giovinazzi och Räikkönen kör i år. För att det var ingen mening att byta ut några förare då när det här var sista året på reglementet. Jag tror att båda kommer att sitta kvar ett litet tag till för Kimi Räikkönen i alla fall, och sen får vi se hur långt kontrakten som Giovinazzi kan få. Men det tror jag de gör rätt i, för att alternativen är som sagt inte jättemånga då, om man ska hitta något annat som skulle göra ett bättre jobb, menar jag.
Nej, må så vara. Du, får jag sticka in med en uppåt tumme?
Ja, för 17. Vi kan inte bara deppa.
Då, nej, du nämnde Ocon där, att han har signat med Alpine sen fram till och med 2024. Och sen den helgen, när det tillkännagavs i Frankrike, då har Alonso varit på topp, tycker jag. Gamla, goda, vanliga, coola, snabba Alonso.
Fascinerande, eller hur?
Ja, alltså i och med att det är Alonso, så börjar jag tänka så här, det är därför.
Du har hållit på med den här sporten för länge. Det är skönt konspiratoriskt. Jag tycker det är så himla roligt.
Det är inte konspiratoriskt, utan det är mer så här att nu jävla fick han en gnista någonstans ifrån.
Ja, men,
jag ska förgöra honom.
Ja, men jag hör vad du säger. Det låter inte orimligt på ett sätt. Då brukar jag bara tänka på åt andra hållet. Så här, men vad åker de runt med för marginaler då? Om det är det som får en att börja gasa på lite mera. Att din teamkamrat får ett långtidskontrakt då. Nu sitter väl inte Alonso i skön kontraktsmässigt heller. Men på något sätt så kan det ju vara så att han nu är det dags att börja visa vad jag går för här. Nu när lillpojken har fått lång kontrakt där så ska jag gasa ifrån honom.
Mm. Ja, men jag tror, alltså jag ska säga att det här är verkligen en killgissning, men jag tror ändå att Alonso funkar lite på det sättet. Att han på något sätt ska, jag tror att han är inte, nu höll jag på att säga ångestdriven, men jag tror att han är driven av att krossa folk på något sätt.
Ja, kanske.
Du förstår vad jag menar. Jag tror inte att han tycker synd om Stoffel van Dorn när han liksom kvalar ut honom i varje race. Jag tror inte det. Jag tror att han tycker att det är jävligt soft. Alltså.
Han använder ju honom för att se bättre ut själv. Så enkelt är det ju. Och det är lite så tror jag att han fungerar. Och det lilla man känner om Alonso, det har man ju fått berättat för sig. Och där är det ju väldigt så här oerhört competitive och väldigt beräknande och sådär va, så att det kan säkert ligga någonting. Vi ska inte göra Alonso till någon långbänk här. Han gjorde ett jäkla bra jobb på slutet och gör nog vad det går med den där alpinbilen just nu. Alpin som är i samma situation som alla andra, mindre och mindre resurser på årets bil, mer och mer resurser på nästa års bil. Mm. Vi fortsätter, vi kan inte släppa nedåttummarna, en till ska det bli och den här gången får faktiskt depågubbarna hos Red Bull en nedåttumme. Jag tycker de är duktiga självklart, de är ju vassast i depån, men den här gången gjorde de faktiskt ett misstag som kostade 3 VM-poäng och det kostade Sergio Perez ett podium, en pallplats. Och det här då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare, kanske bättre att göra ett säkerhetsstopp emellanåt och få dit grejerna i tid. Jag vet inte alls exakt vad som hände i det här stoppet, om det var hjulet som satt fast eller om det var han som körde mutterpistolen som misslyckades initialt eller vad det nu var, för att jag har absolut inte analyserat det. Jag bara konstaterar att det skedde någonting som inte ska ske och det kostade sekunder i depån som blev väldigt avgörande på banan. Och för det får de en liten nedåttumme. Den är ju lite med glimten i ögat, men de kan inte bara göra allting bra, eller?
Nej, exakt. De måste komma ner på jorden lite. Och när de hör att de fick en nedåttumme av oss, då
deppar de nog. Den är fan inte att leka med. Då är man illa ute. Så att, ja, men det var sista. Nej, det var det faktiskt inte. Vi har en till. Men vi ska ta ett par uppåt först, eller hur?
Mm. Till Charles Leclerc. Ska vi börja med att höra honom själv, kanske?
Ja, det tycker jag. Han tyckte det var en toppen söndag.
Yeah, it's been a crazy afternoon. Obviously, after what happened on lap one, it was very difficult to recover. But we did an incredible recovery. It's one of my best performances after lap one in Formula One. So on one hand, I'm happy. On the other hand, I'm not, because obviously there was much more than P7 in the car today.
What's your read of that incident with Pierre?
To be honest, I need to rewatch. Obviously, you have a different view every time you watch the images inside the car and outside. So I'll have to check. But obviously, to me, it felt like he moved a little bit to the left, and I moved at the same time to the right to get into his slipstream, and the result made us collide.
Nöjd och glad, Charles Leclerc efter söndagens race, eller? Så där i alla fall, nöjd och glad. Väldigt, väldigt missnöjd med det som hände på första varvet. Desto nöjdare med vad han lyckades prestera. Han var ju besviken över det han gjorde på första varvet, eftersom han menar ju på att det hade kunnat gjort oss så mycket mer konkurrenskraftiga. Men fasen, undrar om han hade blivit så himla mycket bättre, kanske en plats bättre än det blev i mål. Vad tror du?
Max, skulle jag säga. Ja, jag tror inte att det är så mycket mer. Men däremot så säger han ju att det var det, utöver då första varvet där, så var det bästa han har gjort. Och då vill jag bara påminna att jag sa, det finns många förare som har gjort väldigt många sina bästa race. Det är klart att någon gång om man förbättrar sig hela tiden, så är det klart att det är naturligt, så kan det gå. Men jag tror att, jag vet inte, om man skulle likställa det här racet med till exempel Monza 2019, jag vet inte om man skulle tycka att det här var det bästa racet han har gjort. Jag vet inte, jag säger bara det.
Jag tror han bedömer är hur han hanterade den här svåra situationen. Dels den fart han lyckades sätta upp, och det är det här jag imponeras av. Det är ju att han hamnar i det läget att han kör sönder framvingen. Jag tror att jag i sändning sa att han körde punktering, men det gjorde han inte. Han var däremot ihop med Pierre Gasly som körde punktering på första varvet. Och han tvingades själv gå i depå då för en ny nos. Och sen bär han iväg ut. Han är långt efter de övriga, men sätter upp ett furiöst tempo. Är ju mer eller mindre på samma taktik, kommer ganska snabbt i kappkön även de som ska långstinta. Han är ju själv en långstintare nu helt plötsligt då, med tanke på situationen som har uppstått, och han kör förbi och liksom tar sig verkligen igenom trafiken. Han är ju en sån där förare som faktiskt klarar att karva sig igenom långsammare bilar eller bilar som han känner att han måste köra om. Och vid nästa depåstopp så satt han upp ett ännu högre tempo och bara blåste förbi konkurrenterna på ett himla cool sätt. Alltså. Jag måste säga att jag var imponerad av hans framfart och att han kunde tjäna ihop så mycket tid. Att han kunde faktiskt vara där på platsen närmast bakom Carlos Sainz, som i sin tur hade gjort ett jättebra race från 12:e rutan upp till 5:e plats. Sjätte plats. Det var ju superimponerande, men då det bleknade lite när Leclerc kunde göra som han gjorde, va? Men ja, han får ta på sig det där på första varvet. Det var inte bra. Och sen var han ju faktiskt och snajdade in på Kimi Räikkönens framvinge också, va? Så han skaffas lite mer marginaler. Men jag tror han det är ett sånt där, han är en sån kille, så han sätter sig i respekt liksom och markerar mot de andra att jag kör in här, bara så du vet. Och det funkade ju. Han tog sig runt de allra flesta. Och på utsidan kurva 4 flera gånger till exempel. Det var imponerande.
Märkligen. Nu ska vi köra en uppåt och en nedertumme till två förare i samma team. Och det är nämligen Williams förare. Uppåt till Russell och neråt till Latifi. Berätta.
George Russell får en självklart tumme. Herregud vad bra han körde och vad bra han var med. På merit alltså var han där uppe och slog som en 8:e plats. Tyvärr då så tappade bilen luft. Och det är ju så att ventilerna i de här motorerna styrs av pneumatik. Lufttryck. Det sitter en liten cylinder, såg jag Gary Anderson förklarade. Jag var nog inne på det i sändningen, för att jag vet att de har luft till motorerna. Och han förklarade då att jag tror att de stänger ventilerna, eller om de öppnar, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte tekniken, så det är ingen idé att blanda mig i. Men de använder luft i alla fall till det. Och den här luften läckte ur, vilket betyder att motorn till slut inte fungerar som den ska. Jag tror att de var rädda för att den skulle gå sönder. De sa ju till honom att vi går till plan B på grund av reliability problems. De toppade upp ut med honom igen, märkte att det försvann lika fort igen. Så då tog de in honom och sparade den här motorn och försökte laga det här problemet. Men fram till dess gjorde han det fantastiskt bra. Han var 8000 delar från att gå till Q3. Och det var fasen bra att han inte gjorde det. För han fick ett mycket, mycket bättre utgångsläge som 11 än han hade varit som 10 på skrubbade däck. Så att det var bara bra för hans del. Sen är egot får ju sig en liten törn givetvis. Nedåtummen då går ju till Nicolas Latifi. Jag börjar tycka att den här killen, han tillför absolut noll och ingenting till Williams rent sportsligt. Han är för långsam. Punkt. Han tillför pengar genom sponsorship, men han tillför inte Williams någonting egentligen. Va? Och han är en supertrevlig, raka motsatsen till hans landsman Lance Troll. I det avseendet väldigt verbal och god bra på alla sätt. Och var bra i F2, va? Men i Formel 1 han räcker inte till. Han blir ju avklädd verkligen varje helg utav George Russell. Jag trodde ett tag att han var på väg att liksom matcha Russell på något sätt, va? Men nej. Verkligen inte. Han får en dundertumme den här gången. Han är för långsam. Punkt.
Jag vill bara liksom lägga till där att jag tycker det är lite spännande ändå sett till så här, vad personligheter gör. Om man kollar på Nikita Mazepin eller Lance Stroll. Alltså det här är ju, den trion är ju urtypen av det som andra brukar kalla paydrivers. Och inte bara det, utan det är ju liksom från deras pappor, vilket är extra fult i det här motorsportsammanhang att få pengarna därifrån. Det kan man tycka vad man vill om, låt oss inte gå in där. Men däremot så har vi två av dem är lite douchebags faktiskt, sett till liksom hur de för sig, medan Nicolas Latifi är oförarglig och trevlig och så. Och det då liksom hamnar man under radarn plötsligt. För det är ingen så här, jag menar, vi har aldrig gett honom en nedtumme tidigare i den här podden heller. Inte en uppåtumme heller. Men det är det jag menar, att vi pratar oftare om Mazepin eller Stroll när de har gjort någonting dumt eller när de har gjort någonting bra till och med. Men Mazepin är bara, eller Latifi är bara som en, ja, han knappt så han finns till och med. Och jag vet inte vad som är bättre.
Nej, inte jag heller. Jag tror han själv börjar känna att det är inte så roligt där längre. Och liksom, situationen i teamet är ju tydlig. Vem det är liksom som driver saker och ting. Och han blir ju ett stort hål för Williams att fylla. Men nu börjar ju nya teamchefen som jag glömde namnet på nu, Jost Capito. Han börjar ju liksom att prata i termer av att nu när Russell drar så vi försöker ha en plan B. För han är medveten om att det här är på gång att hända, och det är ingen som liksom gör någon hemlighet av det om att Russell kommer att lämna Williams snart. Jag ska inte vara lika så här tydlig med vad jag tror och tycker om det där den här gången, men han är uppenbart på väg och han förtjänar någonting bättre än att köra i Williams. Sen får vi lite se vem som kommer dit istället då. Där har vi också haft lite teori, vi behöver inte gå in på dem nu, va? Men frågan är hur det blir med en sån som Latifi, va? Om de måste behålla honom på grund av sponsorship för att han bidrar då så pass som han gör. Men om man inte ger någonting i övrigt, va? Inga placeringar, poäng, ingenting liksom. Det är, jag vet inte, jag ser ingen riktig framtid där tillsammans mellan dem.
Nej, men det är väl han äger väl inte, pappa Latifi äger väl inte delar av Williams, eller gör han det?
Jag är osäker. Han ligger bakom det Sofina då, som är en stor sponsor på bilen och puttar in bra med pengar. Han har ju dessutom köpt in sig i McLaren Automotive då, i deras gatbilsdivision, eller i McLaren totalt sett, med en hiskelig massa pengar. Och han är ju naturligtvis välbärgad. Va? Så att utan pappans deg så hade ju inte Latifi varit i Formel 1 uttaget. Va? Sen in i Formel 1 tar man sig på bästa möjliga sätt. Och har man möjlighet att göra som han har gjort det, ja, fine. Men då känner jag, då måste du också börja göra lite resultat nu. Och det duger liksom inte att få stryk så pass mycket av Russell som det blir nu, helg efter helg. Det var våra tummar upp och ner. Nu ska vi alldeles strax lyssna till en ung dam som kommer från vårt nordiska grannland, som kör i W-series. Den två år gamla nu serien då för enbart kvinnliga förare. Och Ayla Ågren då är ju en av två nordbor som faktiskt tävlar i det här mästerskapet. Ayla som är norsk, svensk, amerikansk kan vi nästan säga, eller hur Erik?
Mm, kan man säga.
Och den andra nordbon då är ju Emma Kimmelinen då, finskan, som också tävlar i W-series. Och man är lite nyfiken på det här mästerskapet. Jag är det i alla fall. Den här första helgen blev den 10:e plats för Ayla, som hade problem redan innan start, nämligen kopplingen som pajade på väg fram till gridden. Så hon visste redan när hon ställde sig där och skulle ge sig iväg att hon kommer inte komma iväg med de andra. Men lyckades i alla fall komma iväg till slut efter att ha fått lite hjälp och med säkerhetsbil, och det som blev i slutet av racet så blev den 10:e plats i mål för henne, och inte så bra som man hade hoppats, men en mästerskapspoäng i alla fall. Men som sagt, jag är i alla fall lite nyfiken på det här mästerskapet, så vi fick tag i Ayla nere i Österrike, som vi naturligtvis hälsar mycket mycket välkommen då till Viaplays F1-podcast.
Jo, tusen tack. Tack för att jag får vara med.
Du är på plats nere i Österrike fortfarande, för ni ska köra ytterligare en helg på Red Bull Ring då, med det så kallade W-series då, som är nytt för i år då, som supportrace till Formel 1. Inte alla tävlingar, ni kör 8 race över säsongen. Om vi ska landa lite grann i det här mästerskapet, vad det är för någonting. W-series är ju då enbart för kvinnliga förare, och ta oss till uttagningsprocess. Hur kommer man dit?
Jeg var faktisk med i uttagningen to ganger. Første gangen i begynnelsen på 2019, også i Østerrike faktisk, hvor jeg ikke kom videre gjennom selve kvalet. Så i augusti 2019 så fikk jeg en telefon fra Dave Ryan, som er en av de som er med på uttagningsprosessen. For han sa, Ayla, nå har jeg ventet i 6-7 måneder på å få lov til å ringe deg igjen, for jeg vil veldig gjerne at du skal få sjansen på å prøve igjen. Det har plaget meg nå de siste månedene på å ikke ha deg med, så om du har lyst, så har vi veldig lyst til at du skal komme på uttagningsprosessen i Almeria i Spanien. Så klart, det er en sjanse og mulighet for min del å komme tilbake i bilen og konkurrere, og absolutt, det vil jeg veldig gjerne. Så var i Spanien, gjorde en bra figur, fikk komme opp i fart snabbt igjen, og da et par måneder senere så fikk vi beskjeden at i 2020 så har du en plass. Da dessverre så 2020 ble kanslert, men utrolig spennende at vi er tilbake nå i 2021, og enda bedre her med Formel 1, med større, enda større fanbase enn det vi har hatt før ut, og mye positivt rundt dobbeltreserien.
Vad krävs av er förare då för att få köra? Vad behöver du komma med någonting? Jag har förstått att konceptet handlar om att den som kanske inte är så väl bemedlad ekonomiskt ändå ska få en chans att köra.
Absolut, och det är det som är väldigt stort och speciellt med WC-serien, att ja, okej, det är kund för sig, men vi trenger inte att ha med våra egna sponsorer. Mesteparten av resor och uppehåll är däckt, så vi kan kun fokusera på körning och utveckla vår egen prestation hela vägen. Så det i sig själv är bara helt mindboggling för mig. Det är en chans som du är i en i miljon.
Bilarna ni kör ska vara likvärdiga. Det är exakt samma material, ett Tatus-chassi då, som är homologerat F3 enligt FIAs F3-reglemente. Det gör ju också då att ni får samma förutsättningar, om jag förstått det rätt då, att det är ett antal ingenjörer då som tar hand om alla bilarna, är det så?
Det är helt korrekt. Det är samma teamet som drifter alla bilarna. De gör allt de kan för att bilarna ska vara så lika som möjligt. Vi har ett sätt med olika uppsätt vi kan göra ändringar på, men det är fortsatt väldigt snävert jämfört med helt öppna serier. Så det är kun förare som du trenger att fokusera på. Det är genom säsongen så kommer de till att byta motorer till topp 3 med random från bakre rader. Och det är för att hålla serien så jämn som möjligt. Om det är en som kanske har något bättre gearbox, motor, den biten, så vill du mest sannsynligtvis genom säsongen ha något som är bättre, något som är sämre. Men genom säsongen så vill det vara en jämn fördelning då. Och allt av ingenjörer är någon gånger så får du en annan, så nästa res kan du få en annan. Det är lite upp till serien i sig själv vad som passar för dem.
W-series har ju hyllats av en del, fått en del kritik av andra, inte minst andra kvinnliga förare. Det är inte självklart att det ska vara en segregerad serie som ni ska köra i. Vad tycker du om det här konceptet som man har tagit fram?
Jag ska vara helt ärlig och säga att de första gångerna samtalen kom upp, så jag var inte den som ropte högst eller var mest positiv. Det var jag absolut inte. Jag har alltid tyckt det har varit kul och aldrig sett något stort problem med att konkurrera mot gutter och jenter. Men ju mer och mer jag snackat med serien och hörte vad deras plan och deras förutsättningar var för varför de ville göra det på den måten, så gav det mer och mer mening för mig. Vi ser att det är många tjejer i karting, går upp lite i typ Formel Ford, kanske Formel Renault, men så stopper det väldigt fort efter det som oftast. Och detta är en möjlighet hvor man kan få mer erfaring, göra progression innanför lukkade rammer, för att när möjligheten kommer till att konkurrera mot alla, att du är klar och redo för att göra en bra figur. Och så fick jag ett sms från en kompis som är Stefan Wilson. Han är väldigt, väldigt lång. Han är väl nästan 2 meter som kör IndyCar. Och fick ett meddelande från honom att Ayla, hade de gjort en serie för väldigt långa killar, så hade jag aldrig tänkt 2 sekunder på tacka ja. Så inte tänk på det, kör, lär så mycket som möjligt och ta de chanserna du får. För man får inte väldigt många i motorsport. Och han kunde inte sagt det något bättre.
Du var ju inne på det själv, att det är ju lite mindboggling som du sa då, att man faktiskt kan få köra racerbil utan att behöva betala för det. Och det är ju lite det som är grejen här. Och just med tanke på att det är så få tjejer då i förhållande till hur många killar som kör, så kanske det är det här som behövs. Men du kan ändå förstå de som har varit kritiska mot det då. Men samtidigt, om man nu inte har en jättebudget själv att komma med, så är ju det här en möjlighet. Och ni tjejer behöver ju kanske också lite hjälp, för att det är så himla många fler killar som håller på.
Nej, absolut. Du träffar pricken av vin 100% där, att det är många färre av oss än det där av killer. Det är procentmässigt så det är bara sån där. Och man får ta all den hjälp man kan få. Det alla här har jobbat superhårt med sponsorer och partner för att komma dit vi är och få den chansen till att kunna fokusera kun på körning och såklart jobba vidare på sidelinjen med det också, men i detta mästerskapet fokusera kun på körning, det är ingen andra städer du får den chansen.
Och jag vet ju vad serien har för ambition. Den vill ju naturligtvis försöka få fram en kvinnlig Formel 1-förare, vilket jag personligen tycker har varit lite konstigt att Formel 1-teamen själva inte har ansträngt sig mer för att uppnå. Nu vet jag att Ferrari har ett kvinnligt förarprogram, en liten separat del där de försöker få fram en duktig tjej. Men vad tänker du dig då? Vad ska det här utmynna i för dig?
För min del så är min dröm har alltid varit IndyCar. Så länge jag kunde huska så har det varit IndyCar som har varit drömmen, men såklart hade man fått Formel 1-fångsten så hade man aldrig sagt nej till det heller, det är helt klart. Men min målsättning och ambition med serien är, kan jag leva fullt och helt av att vara reseförare och inte tränga jobba på SIV, så är det en stor checkmark bredvid där man vill vara. Så det är det jag kommer till att fokusera på och ta de chanserna man får. Nya kontakter och nya möjligheter, nya samtalämner man har med folk i industrin. Och såklart det hade varit jättekul att se en kvinna på Formel 1-griden som inte bara som testförer eller lite mediebläst runt, men en som faktiskt får en ordentlig chans med att du får en hel säsong, kanske två, så man kan göra dessa rookie mistaken eller misstagen genom en säsong och verkligen visa att säsong nummer två att man är där och man kan köra på lika linjer som killarna som står där.
Nu vet ju du vilka du tävlar mot i år. Jag menar, i år kanske det inte händer, kanske inte nästa år heller, men vad säger man inom organisationen? Vad är liksom, hur jobbar man mot att uppnå det här målet?
Jag tror inte det är någon hemlighet att Jamie Chadwick är den som är närmast och i mest kontakt med i detta tillfälle Williams som dems förare innan i teamet allerede. Men alla jobbar väldigt hårt. Det är flera i W-serien. Någon vill köra Le Mans, någon vill till IndyCar, någon vill mer in i GT-biten. Så Formel 1-stadiet är, jag tror Jamie är den som är närmast till att realisera den drömmen till av hennes och serien. Men jag tror det blir väldigt spännande att se hur många av oss som klarar att bringa detta vidare till en fulltidsjobb genom de nästa par säsongerna.
Det är lite så jag ser på det, att det kanske är mer realistiskt att ni som tävlar i det här mästerskapet har ambitionen att bli professionella reseförare snarare än att sikta mot Formel 1. Formel 1-nålsögat är ju väldigt, väldigt litet trots allt. Va? Och för att hitta någon som är tillräckligt bra, tycker du att Jamie Chadwick är tillräckligt bra för att ta det steget, om det nu skulle vara så att hon fick möjlighet framöver genom de övriga juniorklasserna? Det är fortfarande ett stort steg.
Det är fortsatt ett väldigt stort steg och det vet hon själv också, att det är många steg till att komma dit. Gå igenom F2, få ordentlig testing, sånt som jag ser det, uansett om det är Formel 1 eller IndyCar eller NASCAR. Så jag så många rookies som kommer in, de har ett års kontrakt, mycket press, nya banor de aldrig har varit på. Nu är det positivt att vi får kört på många av de samma banorna som Formel 1, men har du inte den roen eller möjligheten till att få två säsonger före det du blir skvist ut igen, så är det otroligt vanskligt uansett tjej eller kille att göra en bra figur, sånt som jag ser på det, att det man må få den tilltron och chansen till att veta att man kan göra misstag för att det ska så bli en progression och utveckling vidare.
om vi tittar på dig personligen då, du håller ju till i USA, du är bosatt i USA, i Houston om jag är helt rätt underrättad. Har hängt mycket i USA, du jobbar som spotter under Indy 500 till exempel och kanske med andra serier också. IndyCar känns ju som en rimlig målsättning för dig. Ja, och i USA är man ju kanske lite mer benägna att släppa fram sig. Vi har ju haft Danica Patrick, vi har haft flera andra, Sarah Fisher med flera. Vi hade Simona de Silvestro, körde Indy 500 i år. Jag menar, det känns inte helt ouppnåeligt, va? Det borde inte göra det.
Nej, absolut inte. Och det var något som jag blev väldigt attracted to USA i första omgång. Att det känns som en väldigt positiv grej att man var lite annorlunda, att man var så att man levde drömmen då, eller den American dream som de snackar om hela tiden, att det var något som var positivt, folk ville att man skulle lyckas och komma framöver och som du nämnde, det är flera tjejer som har kört in i 500. Tyvärr så är det ingen som står på startgriden 100% IndyCar den dag i dag. Men det är absolut en möjlighet och icke minst så tror jag också att IndyCar är mer öppna för är du professionell, visar du tider, visar du progression så spelar inte åldern din någon roll heller. Hvor att i F1 så virker det som är du inte innan det är team för du är 2021 så är det spelar ingen roll. Det personliga var det jag ser på sånt sätt när du har Scott Dixon, du har Elio Castroneves som vann Indy 500 år som är 40 plus. Visar disse 2021 och gamla killarna att där erfaring har mycket att säga också.
Roligt att höra om din historia och vad du tror och kan om framtiden här. Vi får väl önska dig lycka till då, andra racer på Rebel Ring. Ambitionen är väl att ta några steg till då, hoppas att kopplingen håller den här gången så att du kommer av startlinjen på ett bra sätt. Aile Ågren, jättekul att du var med i F1-podden.
Tack för att jag fick vara med, tusen tack.
Ja, men jättekul att höra Aile Ågren, vår svenska, som jag envisas med att kalla henne, i W-series. De kör ju ett nytt race, som sagt, då nu till helgen på Red Bull Ring. Ska vi säga någonting om W-series? Lite runt, ni var inne på det i intervjun där. Runt liksom hur det där fungerar och kritiken runt det. Och hon hade ju svar på tal, vilket jag kan köpa fullt ut det hon säger där. Att ja, men man behöver en plattform att köra i eller med. Och då är man ju dum om man tackar nej till det.
Ja, så är det. Men hon sa samtidigt att hon var inte den som stod och jublade när förslaget om att starta en kvinnoserie kom. Hon var inte den som stod högst upp på barrikaderna och ville köra i det här mästerskapet. Men, som hon då själv sa, som du var inne på, så när man väl får möjligheten att tävla i en formelbil utan att det kostar någonting så är det är liksom unheard of i racing rent generellt. Så varför inte ta den chansen? Och som hon själv berättade, Stefan Wilson då, som hon är god kompis med, Justin Wilsons bror då, omkomne Justin Wilson, som var med på Indy 500 nu senast bland annat, han sa det att hade det funnits en serie för långa då hade jag inte haft några problem med att bara köra där. Och han sa det, tänk inte ens två gånger, hoppa in och kör bara, försök lära dig så mycket du kan. Och det är nog helt rätt inställning till det. Sen så, om man lyfter blicken lite och tittar på det här ur ett större perspektiv, så är ju många kvinnliga förare, inte minst då, som har varit kritiska mot att man segregerar kvinnor och män. De tycker inte om det där att bli särbehandlade och att de minsann kan tävla på samma villkor som män. Och det kan de. Men det är ju ett sätt att se på det. Det andra är ju att det kanske behövs en plattform för att det finns så många färre tjejer som kör som behöver i lugn och ro kunna ta sig in i en formelbilserie och tävla och lära sig det för att sen fortsätta då i high-tanken som den är då på väg fram till vad det nu än blir då som professionell racerförare.
Absolut, och jag har inga som helst, alltså hade jag fått erbjudandet om jag hade de ambitionerna att bli liksom professionell racerförare så hade jag ju såklart inte tackat nej till att köra i en serie som W-series. Så att jag har ingen liksom kritik runt förarnas beslut. Men däremot så kan man ju tycka lite, och det är väl lite där kritiken runt W-series har legat från kvinnliga förare som Pippa Mann och Simona de Silvestro som har problem med det här. Och det är just den här segregeringen då, att man liksom då lyfter ut tjejer och sånt där. Men det är väl det som man kan säga är väl att det finns ju många jag menar att driva en serie på det här viset, att kanske inte ge förarna betalt, men att låta förarna köra free of charge, det innebär oavsett hur man ser på det ganska mycket pengar. Och då är frågan om hur skulle de där pengarna kunna användas för samma syfte då, men på ett annat vis. Skulle det kunna, om målet är att liksom få upp någon i en liksom top driver i IndyCar eller Formel 1, är det här det bästa sättet att göra på? Och det låter jag vara osagt, för min liksom gut reaction kanske jag är osäker helt enkelt.
Du tänker att det skulle ha varit bättre att spendera pengarna på ett förarprogram, några färre tjejer men bara tjejer, återigen segregerat då ska vi tillägga, men där man kanske lägger pengarna på ett annat sätt, ser till att de ändå tävlar ihop med killar och får möta den konkurrensen istället för att de nu kör mot varandra då i ett mästerskap där man får en vinstsumma då man tar hem segern till slut då.
Ja men precis så. Att jag tänker liksom att så här, får man fram en riktigt grym kvinna som kör racerbil mot killar och slutar i toppen, då är ju framtiden utstakad så att säga. I varje fall liksom i det korta perspektivet. Medan jag tänker här då att Jamie Chadwick som vann W-series första året då 2019. Visst hon är development driver hos Williams, men jag ifrågasätter att hon kommer ta klivet upp i Formel 1 ändå.
Ja, nej, det är en svår lösning. Det går inte att lösa det där på kort sikt, utan det här är det är någonting som måste pågå på lång sikt. Man måste leta efter tjejtalangerna, man måste hitta talangerna och skapa ett större intresse, och där kanske den här serien ändå kan göra lite nytta.
Absolut, och det ska man ju komma ihåg då, att jag vet ju när liksom, som ett exempel, när Marcus Ericsson körde i Formel 1, då var det väldigt många av Felix fans som tyckte så här, men vad fan, Felix borde få köra den där bilen istället. Och då är det som att här, ja, men det är inte så att vi har en svensk plats i Formel 1 som är vikt åt en svensk, utan det var ju Marcus plats och ingen annan, annars hade Giovinazzi kommit in där istället. Och det är väl lite samma sak här, att bara för att W-series finns så är det ju ingen som stoppar någon att dra igång ett riktigt förprogram som Ferrari har gjort till exempel då. Eller Red Bull skulle kunna göra samma sak, eller en helt annan fristående grej, att nu sätter vi ihop en pool med, för det är inte slut på pengar menar jag, i världen för motorsport. Så att man skulle kunna driva W-series och kan någon annan göra det där förprogrammet som jag efterlyser. Det är inte liksom det är de här pengarna som finns för kvinnor i motorsport, så är det ju inte, utan det finns ofantligt mycket mer pengar.
Det finns mer pengar än det finns kvinnliga talanger just nu.
Ja, exakt. Så låt oss ta fram dem.
Exakt så. All right, vi önskar i alla fall Ayla Ogren lycka till då den här andra helgen, som också den då körs på Red Bull Ring, där alltså W-series då hänger med som supportklass under 8 racehelger ihop med Formel 1 då, som är den totala mängden race. Ja du, det var en lång podd som det blev idag, riktigt riktigt lång. Jag hoppas ni har haft trevligt och fått lite matnyttigt i form av Formel 1.
Det hoppas jag också, och jag måste byta rum att podcasta i, för det är så sjukt varmt här inne.
Så, jag har en underbar utsikt över mina gröna fält och fönstret är på vid gavel och det fläktar härligt, så att jag klagar inte.
Jag kan inte ha öppna fönster, det är det som är hela problemet. Åker bussar här förbi.
Sjukt tråkigt. Nåväl, till nästa vecka då så sitter du i något annat rum. Vi hoppas att det blir bättre då. Och tills dess säger vi tack och påtörande. Missa inte kommande helgs Österrikes Grand Prix. För det är då Österrikes Grand Prix, det är det riktiga då. Och gå och lyssna på förra veckans podd om Österrike och banan och hela den grejen då. För vi lämnade det till förra veckans avsnitt om ni vill uppdatera lite grann och inte hänga med då senaste helgen. Sen ska ni inte heller glömma att man kör IndyCar på Mid-Ohio. Där man nu har haft en ledig helg. Jag vet att Felix Rosenqvist har jobbat vidare med att rehabilitera sig efter sin svåra crash i Detroit. Marcus Ericsson var uppe i Vail i Colorado och trackade och paddlade kanot och vet inte allt han har hållit på med. Väldigt äventyrlig. Båda kisarna förhoppningsvis till start nu då i Mid-Ohio. Rosenqvist ska göra en test, en medicinsk test för att bevisa då för de medicinskt ansvariga på IndyCar då att han är fit to drive. Och det handlar nog främst om att han fick en rejäl hjärnskakning faktiskt av den här smällen, och de testerna är ganska så tuffa, och vi får verkligen hålla tummarna för att han klarar av den testen och sitter i sin bil nummer 7 då kommande helg. Nu är jag klar för idag. Ska vi säga så, Erik?
Vi säger så. Tack och på återhörande.
Just så. Hej då!